Ja. Alltså det är fredag igen.
Veckorna går fort.
Ja, alltså jag är så glad och taggad. Det känns fel att säga att krim är en passion i mitt liv.
Hade det varit fel om så kriminalitet?
Nej, det är en bana jag inte vill gå. Nej, exakt. Mötes. Men ja.
Trevligt.
Ja, vi drack ju lite konstiga drinkar förra helgen.
Alltså vi kanske ska hålla oss till ingredienser.
Riktiga recept. Och vi sitter som sagt även med en gäst idag igen.
Inte vilken gäst som helst.
Nej, verkligen inte. Utan Johan Eriksson.
Välkommen.
Tack, tack.
Hur är det med dig?
Det är med mig, det är toppen.
Ja, ja, härligt.
Finns inget att klaga på.
Och du jobbar ju som försvarsadvokat.
Ja, det gör jag.
Har du gjort det länge?
Länge, jag blev advokat 1993. Ja. Så jag har hunnit med en del krim då, om du gillar det.
Ja, men verkligen.
Jag har hunnit med en del av det.
Men har det alltid varit ett intresse av rättvisan, eller varför just försvarare och inte...
Inte alls. Nej. Jag halkade in på ett bananskal kan man säga, och sen så började jag plugga juridik. Jag jobbade i skoaffär.
Jaha.
Och så tänkte jag, det var i och för sig väldigt trevligt att jobba i skoaffär, men jag kände att livet kanske skulle ge mig något annat. Och så sökte jag en sån här kurs, juridik, första som Jöken eller Jiken. Mm. I samma namn tror jag fortfarande. Och så när jag började med det så kände jag att det här är ju min grej.
Skulle du säga då att det var sådana saker som väckte ditt intresse? Eller? För idag så kan man ju ändå tycka att många kan väcka sitt intresse för krim just genom poddar och filmer och allt sånt där. Men på din tid, vad var det som egentligen så här, det här är det jag vill göra?
Så det här krimintresset som vi ser nu, det fanns ju inte då. Alltså jag, fortfarande var det så att man sålde lösnummer i Expressen och Aftonbladet på något sommarmord eller så. Men det var ju inte på det sättet som vi läser om det idag.
Nej.
Ja, så jag har ju följt Efterlyst sen, är det tidigt 90-tal.
Ja, du hade väl till med en maraton för ett tag sedan. Bara
ja, men alltså, jag kollade igen alla säsonger bara för att.
För så bra kan det inte vara, eller?
Nej, men alltså det är intressant. Alltså psykologin, där gillar jag. Men det är ju fredag.
Det är fredag som vanligt.
Och vi ska ju dricka något gott.
Det ska vi. Eller vi har inte smakat det förut, men du har gjort det.
Jag har gjort det.
Så att vi ska dricka en Tom Collins.
Uff. Det låter ju gott.
Alltså, det är egentligen så här, någonting vi kanske skulle testa i början av vår resa. Mm. Men vi gick ju på liksom höga toppar på en gång. Så nu kanske vi går lite tillbaka till basic, de här traditionella
klassiska drinkarna.
Exakt. Mm.
Men vad är det i en Tom Collins?
Tom Collins låter lite grann som en GT, men istället för tonic så är det citron, sockerlag och sodavatten, eller bubbelvatten. Så nästan hälften, hälften. Du sa, vad var den?
Drygt hälften av varje.
Drygt hälften av varje. Och det var en drink, sa du?
Det är en drink. Punch och gin i lika... Eller punch och whisky i lika delar.
Kanske
drygt hälften av varje. Falsk guldkant är ett annat namn.
Jaha. Men sen pratade du om ytterligare en drink. Vad heter det?
Alltså jag är ju författare och gillar Sjöwall Wahlöö-böckerna. Där dricker man någonting som kallas för gripenbergare. Jag tror inte det finns.
Nej.
Men i böckerna finns det. Och det är alltså 8 centiliter... gin och grappotonic.
Sen en åtta, det biter
en åtta,
ju.
En liksom. Det biter ju. Alltså jag tror...
Säger hon som älskar Long Island Ice.
Jo, men den känns inte stark när du dricker den.
Det märks på dig.
Ja, ja, det är klart.
Men, men ska vi
skåla in fredagen? Ja,
skål. Det tycker jag.
Skål. Och välkommen en gång till fredagsdrinken.
Skål.
Den är fräsch.
Ja.
Det känns lite som en lemonad.
Mm, med alkohol.
Mm. Ja.
Vuxen lemonad.
Ja. Jag tycker inte ginen är så tydlig just här.
Nej, för vi pratade ju om den. För nu tog vi ju en aviation gin. Mm. Som vi båda tycker är väldigt kryddig. Men här försvann den lite igen.
Känner man inte så mycket av det här?
Nej.
Angående just ditt yrke. Jag har ju så mycket frågor. Mm. Jag är så nyfiken av mig. När man då blir kallad till ett polisförhör. Eller för misstanke om brott. Eller någonting sånt. Mm. Varför tar man inte till sig en försvarare det första man gör?
Frågar man mig så ska man ju göra det.
Ja.
Och det är väl någonting som... Egentligen systemet är tänkt till att det ska vara så.
Mm.
Sen funkar det ju ibland inte där för att du måste veta att du är misstänkt. Så de första frågorna är vi ofta inte med på.
Men för det som jag har trott, eller jag vet inte om det är så, men det känns som att rätten också baserar alltså på det första polisförhöret, det som sägs där.
Så här är det ju, domstolar vet egentligen inte vad som är sagt i förhör.
Nej.
Om inte du ändrar dig. Så om du ändrar dig så kan en åklagare få läsa i det där första förhöret och säga, men du sa ju då att du inte var där.
Ja, just det.
Så kan man använda det som en uppgift liksom, och ifrågasätta vad du har sagt.
Ah.
Däremot så tror jag att en del som inte har haft med polisen att göra tänker att det är skumt att be om en advokat. Så att man känner, jag är oskyldig så jag behöver ingen advokat.
Ah, okej, den
annan. Att ungefär som, vad ska du med det till om du inte har gjort något? Det tror jag däremot är rätt vanligt att människor tänker att jag kan ju svara på frågor.
Fast om man är oskyldig så borde man ändå tänka att Jag ska ha en advokat som jag råkar säga fel.
Ja, det, precis det. Tycker jag också.
Och så är det så mycket termer och lagar och balkar som man inte har någon koll på. Och så.
Framförallt är det väl oro.
Ja.
Så det är ju rollen som försvarare vid förhör är ju rätt mycket psykologisk.
Ja. Exakt.
Att jag tänker att jag ska försöka lugna dig lite grann. Så
ja, just det.
Framförallt att du inte ska ljuga, för vi har lite i oss.
Mm. Ja.
Dels har ju nästan alla någon hemlighet i livet.
Mm. Ja, det har vi alla. Kanske,
alla har det. Mm. Någonting som man inte vill berätta.
Mm.
Som gör att man kanske måste snirkla lite runt sanningen för att undvika att säga det. Då är det bättre att säga inget.
Mm.
Det finns ett bra engelskt uttryck att du ger mig min fullmakt.
Just det, ja precis.
Och fullmakten är inte ett papper utan det är din inställning. Säger du till mig att du inte har varit där,
då är jag inte där. Nej. Sen kan din magkänsla säga lite.
Sen kan jag kanske tänka att det var konstigt.
Det var verkligt.
Men som professionell försvarsadvokat så måste du hålla dig till det liksom, även om historien är helt konstig.
Ja, just det. Ja. Men då är det ju så att konstiga historier har jag ju lärt mig för länge sedan behöver inte betyda att du är skyldig. Sen det kan ju vara det där att du inte kan berätta att du har varit hos din älskarinna eller ni vet vad det nu kan vara för.
Och
jag har ju också, alltså, i mitt, när jag blir ställd mot väggen så börjar jag skratta fast jag är helt oskyldig.
Jättevanligt.
Ja.
Mm. Jättevanligt.
Och då uppfattar jag ju som att jag vore mer skyldig fast jag inte är det.
Folk rådnar. Och,
ja.
Du kanske tänker att du vill inte blanda in någon närstående.
Alltså, nej.
Ja, för det kan väl vara så att man försöker snygga till det fast man är oskyldig. Alltså, kan det vara så att...
Sen väljer vi enkla lösningar. Ni vet, redan som barn, man säger att barn inte ljuger, det är inte sant. Det vet vi alla runt det här bordet att barn gör.
Mm.
Och då väljer man en enkel lösning. Jag var inte där.
Mm. Ja, just det.
Tänker man att nu får de bevisa att jag var där.
Mm.
Och så kommer det en övervakningsfilm där du var där.
Du var där, exakt.
Och då börjar alla tänka att du är skyldig, för då ska du annars ljuga.
Ja, det känns ju så dumt att ljuga om en sån sak. Men
det kan finnas absolut helt andra skäl till det.
Ja. Ja, det finns ju som sagt också ett talesätt att tala i silver och tiga i guld. Mm. Stämmer det? Eller så här, alltså, gynnar det att vara tyst? Och får man sitta tyst under en hel rättegång? Eller?
Så det är en absolut rättighet man har att vara tyst. Man får till och med i Sverige, hade vi ju inte förut. Alla har ju sett engelska deckare.
Just det.
Mm. You have the right to remain in silence.
Just det, precis.
Så kallade det Miranda-rättigheter. Men i Sverige så får man nu när man är misstänkt uppläst för sig. Bland annat då att man har rätt att tiga.
Mm.
Och att man inte behöver medverka till utredning om sin egen skuld.
Mm.
Och då tänker ni att hela grejen bygger ju på att hålla för skickliga förhör om jag är polis.
Ja, precis.
Så är det ju få dig känna dig skyldig. Mm. Där man känner i hela rummet att nu är det färdigt.
Ja.
Mm. Skulle du säga också sen när du kommer till förhör, för det har ju varit ett stort problem nu till exempel i USA där de har kommit fram till att många förhörsutredare försöker få personen att vara skyldig fast inte är det.
Mm.
Tror du att ett sådant problem kan finnas här också?
Absolut. Om man har en felaktig bild om verkligheten så är det ju lätt att förhöret går ut på att få dig att säga någonting annat än vad du sa i det förra förhöret.
Just det.
Det blir liksom en tävling att jag ska få dig att säga någonting annat än vad du sa sist och så ska jag haka. Du har ju ändrat dig.
Blir det inte också svårare att vara försvarare då när det blir så uppmärksammat medialt? Alltså just när det finns kanske en hotbild även mot dig då eller liksom generellt?
Alltså, kan vara neutral i så fall.
Alltså, hotbild mot försvarare är väldigt ovanligt.
Ja.
Klart att om jag försvarar någon som är misstänkt för att ha mördat någon och mamman sitter där så tycker hon förmodligen inte att jag är en toppen kille.
Nej.
Jag kanske också måste lägga fram saker som om någon som är död som inte är så smickrande.
Nej.
Ligger ju i min roll.
Mm.
Det är ilska.
Ja, just det.
Rimlig ilska tycker jag också. Jag skulle förmodligen känna
det. Ja, exakt.
Ja.
Hot och farligheter, det har jag egentligen bara enstaka tillfälle, egentligen bara i samband med den här kilo-rättegången.
Ja.
Varit med om att jag har fått känt på det här riktiga hatet.
Mm.
Usch.
Ja. Ja, vi kommer att komma in lite grann på Akito kanske sen. Mm. Men i ett fall då där du blir kallad till att bli försvarsadvokat till en person. Hur går en sån process till? Är det liksom så här att personerna i fråga vet vem du är? Eller är det liksom att de får en lista på olika försvarsadvokater de kan välja mellan?
Det finns, alltså, egentligen så, i Sverige så har vi två sätt och försvarare på.
Mm.
Det ena är att du säger mitt namn till polisen. Då kontaktar de mig. Sen kan det också vara så att folk inte har något namn alls.
Mm.
Och då tar man den som rätten föreslår. Då har rätten i listan.
Mm.
Så det är rätten som kontaktar en försvarare. Det är klart att det kan hända då att de tycker att de vill ha någon erfaren advokat till ett svårt mål. Så borde det väl vara.
Mm.
Och annars så kör man i bokstavsordning.
Men om vi ändå ska gå tillbaka till drinken, Tom Collins, så kan vi ju ändå tänka att ta historien bakom den.
Jättegärna.
Och sen tar vi poäng, tycker jag.
Ja.
För som sagt, Tom Collins är ju bland de första drinkarna som kom ut. För den här kom ju till på 1800-talet.
Ja, och det är så pass.
Och det var ju liksom då man fortfarande blandade citrus med gin för att liksom få bort den här bismaken av gin som kunde finnas. Och den dök faktiskt upp första gången i en Limmers Hotel and Coffee Shop i London, 1850. Men första receptet var faktiskt 1869. Och då var det som sagt, precis som du sa, att den innehöll Old Tom Gin. För sockerlag behövdes inte då, utan man körde Old Tom Gin. Men det som var lite roligt är att genom åren så användes Tom Collins som en drink som blev väldigt ökänd på grund av att det fanns ett rykte, lite grann som vi pratade om just förtal, om vi ändå pratar krim, så är det ett skämt som var på i början av 1900-talet i USA, att folk gick runt och sa att det var Tom Collins som spred falska rykten om en på stan. Så att, då gick folk in på baren och frågade bartender, har ni sett en Tom Collins? Och istället för då att säga att ja, jag har sett en Tom Collins, så blandade bartender en Tom Collins.
En drink.
Så att det var svårt.
Jag gillar det.
Och så dags om den så var de glada i alla fall. Så att,
då glömde man det.
Exakt. Ja.
Folk beskriver liksom att vad är det för problem att sitta häktigt då? Ja, sitta häktare då, det är att sitta på en medelstor svensk badrum helt ensam 23 timmar om dygnet. Det är ju inte så kul.
Nej, det är inte så kul.
Och en chartersemester 14 dagar går emellan som domstolen prövar om du ska sitta kvar. Och då talar man ju ibland 14 dagar, inte så mycket. Om man tänker då, folk åker 14 dagar till Teneriffa och så tar de bilder och fotar och provar nya restauranger och allt. Dricker Tom Collins eller vad de gör. Så är det ganska länge att sitta ensam på en toalett.
Men hur länge får man sitta häktad? Finns det någon maxgräns?
Det finns, Sverige har ju fällts väldigt många gånger, 16 år i rad tror jag, av FNs tortyrkommission. För att våra häkten innebär tortyr, och det är isoleringen. Det är ju sällan så att det är... Så många tänker sig fängelse, det är så här riktiga, ni vet, att i miljön, det är varmt på rummet, det är rysligt så. Svenska fängelser är väl lite bättre.
Ja.
Men det är ju inte elegant, det vill jag gärna säga. Du får sova liksom på en träbrits med en madrass på och sådär. Men det är ju inte, du får inga infektioner och sjukdomar. Nej. Och du får mat som är ren och fräsch. Och du får, du liksom, i så bemärkelse så är det inte dåligt.
Nej.
Men du är ensam. Och vi har stränga restriktioner. Som ju innebär att du inte kan kontakta din omgivning. Och det är ju ensamheten som driver folk till vansinne nästan. Om du lägger på att du dessutom tänker, om du är orolig för något, kan ju det där problemet bli lite bättre om du och jag snackar om det problemet.
Definitivt.
Eller bara att du går till jobbet.
Alltså någonting liksom, som bryter.
Du vet, eller lyssnar på en bra låt på radion eller, och så sover du ut en natt och så när man vaknar på morgonen sin så var så jävla folk. Var inte det.
Få panikångest i en sädel.
Det löser sig. Men tänk dig då om du tänker att jag är oskyldig. Jag riskerar livstid. Folk pratar om att jag har dödat någon. Jag har inte dödat någon.
Nej.
Och så får du sitta, ett år är väl liksom klassiskt för ett mord. Ett år, 23 timmar om dygnet, ensam, inlåst i ett rum. Om man sätter det i det perspektivet så är det kanske inte så konstigt att man inte håller sitt bästa föredrag.
Nej, och det är också svårt att minnas. Alltså, när tiden går, alltså, vad gjorde jag egentligen den här dagen? Jag minns inte längre.
Och så någon tjatar på det också.
Ja, tänk kontinuerligt.
Någon förhör det hela tiden och säger, men det är ju, vi hittar ju en mössa där med ditt DNA. Kan du förklara det? Varför ligger mössa i den här bilen? Med ditt DNA?
Ja, och då kan jag tänka att det också blir att man försöker hitta själv.
Ja, alltså,
såhär, då, förmodligen kanske det var så här. Fast du sa ju så tidigare för. Ja, men hej.
Ja, ja. Tänk om jag frågar dig nu, vad gjorde ni den... 20 februari 2020.
Oj, jag har ingen aning.
Så säger jag så här, det var en torsdag.
Ja, nej, det hjälpte mig inte.
Eller, jag vet bara att jag låg på operationsbordet.
Ja, men då funkar det. Ja. Men annars har man inte gjort något väldigt speciellt.
Nej, då är det helt kört.
Så är det liksom, och jag sitter ofta och tänker på förhör.
Ja. Men varför har vi straffrabatter i Sverige? Alltså just i...
Vi har inte straffrabatter.
Har vi inte det?
Nej, vad vi har haft som tradition i Sverige... är ju att vi har sagt att innan man är fullt utvecklad, och då har vi bestämt att förut att det var 21 år, så har man inte förmågan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande. Det var inte en rabatt, utan det var alltså en straffskala som var anpassad efter din utvecklingsförmåga. Och då blir det som den där skrönan, för då kan man säga så här, men då anlitar ju bara gangstern en 15-åring som gör
som
det.
Gör straffet åt.
Ja, och så säger de till den här 15-åringen så här, ja, men du kan ju göra det här. Du får inte bli mindre straff. Och då säger jag till dig, ja, men det är väl ett tydligt tecken på brist på utveckling. Att åta sig att mörda någon som man kanske inte ens känner.
Nej.
Det skulle man kanske inte ha gjort om man var liksom 25, så skulle man ha sagt, men det, där går väl min gräns, det vill jag inte faktiskt. Exakt. Eller hur? Mm.
Men just straffrabatten som jag tänkte på är att om du begår flera brott så kan du inte få två livstidsfängelser.
Lite grann som vi pratade om.
Nej, vi har ju inte det amerikanska, du vet.
Systemet,
det.
Nej, men
du
precis.
Fick åtta livstidsdomar. 100 år utan möjlighet till parole.
Men inte det en form av rabatt? Alltså om vi säger så här, man dödar åtta människor istället för en.
Ja, så... men då, är det ju, då får du livstid.
Ja, då
och då får man liksom inte glömma att Sverige är livstid.
Ja, just det.
En domstol måste konstatera att det inte längre finns någon risk att du återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Tiden har högsta domstolen sagt ska vara någonstans mellan 18 och 24.
Mm.
Och sen om du lägger på att du har dödat fler nu så är vi uppe i 30 år och så i fängelse. Mm. Över 30 år.
Okay.
Men om jag då döms för bilstöld, nu vet jag inte om det är fängelsestraff på det. Och kanske har en permission, går ut och snor 10 bilar till. Mm. Kommer jag få något förlängt straff?
Det kommer du.
Det kommer jag få.
För systemet är ändrat. Förr hade vi någonting som alla tjuvar sa, det är bakar vi in.
Ah, just det.
Så att om du hade fått liksom en volta på 4 år så kunde du veta att lite, kunde jag, lite kan jag göra.
Lite kan du göra när du
så du, under tiden innan du åker in i fängelse kunde du göra några grejer till så det bakas in.
Mm. För det är inte straffbart att rymma heller.
Det är inte straffbart.
Nej.
Det är som att frysa ditt livsläge.
Ja.
Det kan säga de flesta jag känner, som de flesta som rymmer, de hinner inte så långt.
Nej, såklart, men...
Och så blir det ganska trassligt.
Ja.
Inga pengar och ingen vill hjälpa dem. Och sådär. Och så har vi de som lyckas hålla sig undan. Och de har beskrivit för mig att hela livet är kass.
Ja, för de gömmer sig hela tiden.
Ja.
Liksom.
Ja, du kan inte ringa någon. Du kan
nej, det blir
du
hela tiden någon som
och
söker
det är liksom
efter dig.
Sitta på någon strand och dricka Tom Collins är väl kul ett tag. Mm. Men sen ta pengarna slut.
Man, ja. Det är så intressant.
Det är verkligen, för mig är det här fest.
Ja, alltså jag tycker
det. Jag hade gärna suttit på Tenerife med Tom Collins och pratat bort med dig.
Ja. Men ska vi hoppa in på betyg på den här drinken?
Du får jättegärna.
Hur ser skalan ut? Det är viktigt. Då.
Ja, men exakt. Vi har ju två olika skalor. Vi har 0-10 på bådas. Mm. Men min 10 är det godaste jag någonsin har druckit bland alla drinkar då. Och medan Johnnys 10, det här kan jag dricka hela kvällen.
Ja, då börjar jag med det enkla. Det kan jag absolut 10. Då har vi klarat det.
Ja, det tycker jag.
Ja, det tycker jag. Men det tycker jag. Men alltså, bland goda skulle jag ändå säga. Då ger det en 8, det tycker jag. Jag tycker att det var bra. Ja, det skulle jag säga. Det är liksom, det är ju lite Gripenberg.
Men vad gillar du för drinkar generellt? Alltså, vad dricker du?
Alltså, faktiskt är det så. Jag dricker inte så mycket drinkar, mer än att jag gillar två grejer då. Gin tonic gillar jag. Jag gillar dry martini. Men då är jag kräsen.
Ja.
För liksom en blaskig dry martini, det vill jag absolut inte ha. Men liksom riktigt, om man går på något ställe där man kan se...
Mm.
Att här kan de göra en dry martini, då vill jag absolut ha det.
Och sen beror det på vilken gin. Och...
Ja, man ska inte vara snobbig med liksom det där.
Nej, men alltså det är,
man vet att på det här stället finns det liksom efterfrågan för bra.
Ja, men det är skillnad på vissa ställen man går till.
Ja, man skulle inte beställa en dry martini på en pizzakrog.
Liksom. Nej.
Nej.
Fast man vet det.
Nej, man vet
det. Man kan bli lurad. Och sen gillar jag faktiskt, om det är fredag, jag är väldigt fredagsdiggare. Så gillar jag whiskey ginger ale.
Oh, ja, men det är gott. Den har jag druckit en del. Det är fräscht.
Det tycker jag är så här liksom. Och det behöver inte vara så mycket whisky.
Nej. Det är det singelmalt liksom. Eller vad gillar du för typ?
Ja, alltså jag samlar ju på whisky.
Ja, det gör
jag. Ja, jag gillar ju det. Alltid gjort det.
Ja.
Dricker faktiskt mindre än vad jag samlar.
Mm.
Så att jag blir lite som en samlare.
Det här kan ju vara ett ämne som du absolut inte vill prata i den här podden. Men just av att du har ju försvarat Akilov. Men hur kommer det sig i det här fallet att du fick just honom?
Jag fick det av domstolen.
Du fick det? Det var som
han begärde, inte mig.
Nej.
Det var en fredag var det hände. Lördagen.
Ja.
Så ringde de och frågade så där först lite hypotetiskt.
Mm.
Om jag kunde tänka på det. Sen ringde de några timmar senare.
För hur är det att försvara en person som du egentligen uppenbarligen vet är skyldig? Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det är inte så problematiskt.
Nej.
Jag förstod snart att det där skulle handla om vilket jag tycker vi kan känna stolthet för i vårt land.
Mm.
Han fick en perfekt rättegång.
Mm.
Han skuldprövades i alla avseenden. Han frikändes från vissa saker.
Mm.
Han behandlades med respekt i domstolen av poliser och åklagare liksom. Rakt genom systemet faktiskt.
Mm.
Jag tror att det är jätteviktigt.
Ja, men jag tror det också just frikopplas sina egna känslor. Alltså så här,
det är ju en demokrati, eller hur?
Ja, men precis så.
Du har brytit mot lagen, pröva det. Om du är skyldig så fälls du.
Mm. Ja, för jag brukar ha ett citat som jag lever efter att jag kanske aldrig kommer förstå din åsikt, men jag är beredd att dö för att du ska få yttra det.
Ja. Vi glömmer ibland i rättegångar i Sverige att de handlar om att pröva skuld.
Mm.
Ibland blir man upprörd i Sverige över att man tycker att målsägandena kommer inte riktigt tillräckligt mycket till tals och så. Målsägandena ska ha all stöd som de man bara kan tänka sig i alla avseenden. Men rättegången i brottmålsrättegången handlar inte om dem.
Nej.
Sen har vi rätt att hänga på skadeståndsanspråk och grejer, därför att det är praktiskt att man inte ska slippa. Men det är viktigt att komma ihåg det, för ibland så blir ju rättegångar som att man ska tro att man kan, du ska må bättre av saker. Mår du bättre av att du vet vad det fanns för motiv eller att det inte fanns ett motiv? Eller kanske skulle du få veta saker som du inte ens skulle vilja veta om.
Nej.
Och sådär. Men det som gjorde det så speciellt var ju att brottet är ju till sin natur riktat mot landet.
Mm.
Jag stod ju där bredvid honom.
Ja, det är djupt, men det är underbart.
Det är djupt. Men som du sa så är ju det här, alltså på hemmafester så sitter vi och pratar om såna här saker.
Ja, det här är en klassisk hemmafest.
Ja, det är ju det.
Men ni har fått läsning nu, det är bara läsa.
Ja, definitivt.
Det är ju en novellsamling.
Ja.
Det handlar om förstås inte helt sanna saker.
Nej.
Men det finns ett kapitel om Akilo.
Mm. Kan du någon gång känna dig klar med försvarsyrket och bara skriva?
Jag tycker väldigt mycket om att skriva. Jag tycker väldigt mycket om att vara försvarare.
Jag sätter en otroligt bra punkt.
Precis,
som du skulle säga.
Exakt, punkt skulle jag säga. Vi slår klubban i bordet. Men vi kan ju ta lite sociala medier. Lite kontakt med
ja, såklart. Jag är ivrig här.
Har du sociala medier?
Det har jag. Mm? Det har jag. Till och med ett Instagram.
Ja, du ser.
Ja, till och med som heter just advokat Johan Eriksson.
Så då tycker jag man ska gå in och följa.
Ja, precis.
Och har man fler frågor om Tom Collins eller Dinkar, eller om vi kanske nu är experter på brottsmål, men
ja.
Vart skriver man då?
Man skriver till podcast@fredagsdrinken.nu.
Precis, och ja, vi har ju också Instagram.
Ja, där vi heter fredagsdrinken.nu.
Och på Facebook och TikTok och allt annat.
Heter vi Fredagsdrinken.
Stämmer bra det.
Ja, titta.
Och på tal om Magnus Uggla, du får väl också ta en fredagsdrink med också.
Uggla, ja. Ja, han får ju komma hit, tänker jag.
Ja.
Han har ingen val.
Nej, det är lite så. Kom hit.
Annars skickar vi dig.
Vi skickar vår försvarsadvokat.
Exakt. Men återigen, Johan, det var riktigt fantastiskt att vara med.
Ja, otroligt roligt. Tack snälla.
Och lärorikt.
Både
dryckesmässigt och... Ja,
ja, nej, men alltså, jag känner ändå att jag vill ha en till. Alltså, det vill jag.
Du vill ju ha en Gripenberg.
Gripenberg.
Exakt.
En 8.
Ja.
12.
Precis. Så att, vi syns igen nästa fredag.
Ja, vi tuggar på.
Som vanligt.
Ja.
Och skål på er.
Skål.
Ni rycker upp, inte jag.
Och trevlig fredag.
Detsamma.